الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعل العلم حجة لنا ولا علينا أما بعد ما شاء الله أهلا وسهلا نجلادي وسط وطباكة الأبصال المسكين فتصدير هذا الكنسكوب ويحب ستير بيه في عندهم صنع رفيت صلى الله عليه وسلم نمده att den som går en väg för att söka kunskap kommer Allah att göra vägen till paradiset lätt för. Vi hoppas att vi är från dem i kärna och tärna. Vi fortsätter att gå igenom ett tarib och tarhib av Imam al-Mundhiri där vi väljer de autentiska haditherna. Och vi har kommit fram till Kitab och Sunna, kapitlet av att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, med Sunna. At-targhib fi ittiba' al-kitabi wa sunnah. Uppmuntran i att följa Koranen och sunnah. Och sunnah betyder många saker. Sunnah betyder egentligen väg, as-sira, tariqa, vägen som man går. Någons sunnah, profeten Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. Och sunna, som vi sa, kan då betyda väg i språket. Det kan också referera till hadither. Profetens sunna kan betyda till profetens hadither, sallallahu alaihi wasallam. Det han har gjort, det han har sagt och det han har godkänt. Det är också en definition av sunna. Det som profeten har gjort, sagt och godkänt. Sunna kan också vara motsatsen till bid'ah. Man säger det här är sunna och det här är bid'ah. Och sunna betyder många saker. Och sunna i äldre tider betydde också aqida, trosuppfattning. Förr i tiden, i de första generationerna, så brukade man säga den här personen är på sunna. Det betyder inte att han använder miswak och han har turban eller något. Det betyder att han är på profeten Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam i trosuppfattning. Han har rätt aqida. Och därför finner vi att många böcker från Salaf heter just Sunna. Som är Sunna av Imam Ahmed. Kitab Sunna av Imam Ahmeds son. Där han citerar sin far. Imam Ahmed har också en bok som heter Usul Sunna. Väldigt kort bok. Al-Khalal har en bok som heter Sunna. Han var student i Imam Ahmed. Ibn Abi Asim har en bok som heter Sunna. Och så vidare. Det finns många böcker. Och det handlar om vad en muslim ska tro på. Den aqidan som en muslim måste ha för att vara på rätt väg. Författaren börjar med att nämna en väldigt viktig hadith. Och det är hadith Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Där han sa Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maw'idatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha موعدة مودع فأوصينا قال أوصيكم بالتقوى الله والسمع وطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Denna hadith berättade av Tirmidhi och Abi Dawud och Ibn Majah och Ibn Hibban. Och den är autentisk. Tirmidhi säger att den är Hassan och Sahih. Denna hadith är väldigt viktig. Och den är som följande. Profeten sallallahu alaihi wasallam, de sahaba sa, han gav oss en förmaning. Han predikade. Wa'adana. En predikan som fick våra hjärtan att skaka till. Som rörde om våra hjärtan. Som fick våra ögon att fyllas med tårar. Och vi sa, ja Rasulullah, det är som ett avskedstal. Så ge oss råd. Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, jag rådger er att frukta Allah. Att lyssna och lyda. Alltså makthavarna. Även om en abyssinisk slav skulle ta makten över er, eller även om en slav skulle ta makt över er. För den som lever bland er kommer att se mycket meningsskiljaktigheter. Så håll då fast vid min sunnan och sunnan av Khulafa ar-Rashidin, de rätt vägledda khaliferna. Håll fast vid den med era hörntänder, och jag varnar er för nyinförda saker i religionen, för varje nyinförd sak är en innovation. Den här hadithen omfattar väldigt många råd. Den första delen av hadithen så berättar sahaba att profeten alaihissalam gav dem ett råd, eller han gav dem en förmaning, en wa'ad, en predikan. Och profeten alaihissalam brukade ge predikan ibland. Och vissa sahaba ville att han skulle göra det typ varje dag. Men då så sa de att han lät bli i fruktan av att folk skulle tröttna. Eller hur? Och du vet själv ibland om du hör en förmaning en gång i veckan, två gånger i veckan. Det räcker. Om du skulle få en förmaning varje dag, då skulle du kanske tröttna. Och det är skillnad på förmaning och lektion. Man kan föreläsa varje dag. Men just när man håller ett väldigt känsloladdat tal för att tillrättavisa folk och så vidare, då det här kan räcka. Det är vid, ibland. Så profeten al-Islam gav här ett väldigt starkt tal, en förmaning, en predikan, som fick sahabas hjärtan att röra sig om, att skaka till, och fick deras ögon att flöda av tårar. Och de sa, ja Rasulullah, det är som ett avskedstal, så ge oss ett råd. Och här är en väldigt viktig sak som många inte tänker på när de hör hadithen. När rådet kommer så tänker de att det är det som fick deras hjärtan att skaka till och deras ögon att flöda. Nej, det är inte det. Det rådet som han gav först nämns inte ens. Det nämns inte i någon hadith. Vilket råd som han gav som var så här känsloladdat. Men sahaba sa, ge oss ett råd. Alltså ge oss slutsatsen. Ett avskedsråd. Ge oss slutsatsen av det som du har sagt. Det som du vill säga till oss. Och då kom han och berättade dessa saker. Få meningar, men otroligt stor betydelse. Så vilka är dessa råd som han gav till sahaba? Det första var, Usikum bi taqwallah. Jag förmanar er och beordrar er att frukta Allah. Att ha taqwa. Och taqwa betyder att lyda Allah. Att göra det han har beordrat och hålla sig borta från synder. Och ordet taqwa på arabiska kommer från att skydda sig. Att du gör ett skydd mellan dig själv och Allahs straff. Hur bygger man upp ett skydd mellan sig själv och Allahs eld? Jo, genom att lyda honom. Att inte vara olydig. På så sätt har man taqwa. Så det här var första rådet. Och taqwa handlar om relationen mellan dig och Allah. Och det här ordet omfattar allt i religionen. Det är väldigt omfattande ord. Det omfattar salat, zakat, sawm och hajj. Att inte synda och så vidare. Så det här är första rådet, taqwa. Andra rådet, as-sam'i wa ta'a, wa in ta'ammara alaykum 'abd. Ni ska lyssna och lyda på era makthavare, även om det är en slav som tagit makten. Och i en annan riwaya på hadithen, även om det är en abyssinisk slav vars huvud liknar ett russin. Som tagit makten, så ska ni lyssna och lyda på honom. Och det här är då andra rådet. Det första är mellan dig och Allah. Det andra är det som berör samhället. För att ett samhälle ska kunna funka måste man ha en makthavare. Och honom måste man lyssna på. Annars blir det kaos i samhället. Och det här är för allas bästa. Att lagen upprätthålls. Det finns arméer, det finns poliser, det finns lagar som följs. Det ska inte vara laglöst i muslimska länder. Och islam är väldigt mån om detta. Att man lyssnar och lyder på sina makthavare. Så länge de är muslimer. Och så länge de inte beordrar med synd. Det finns ingen lydnad om det är synd. Men så länge de är muslimer så ska man lyssna och lyda på dem. Även om man ogillar det de säger. Även om man ogillar dem. Och profeten, det finns massor med hadither, alaihissalam, där han har nämnt att från domedagens tecken är att det kommer makthavare som slår er på ryggen och tar era pengar. Ni kommer se atharatun alaikum, de tar det som ni egentligen ska ha. Och de tar det till sig själv och ni får kanske ingenting. Men alla dessa saker, han sa ändå i slutändan, ni ska lyssna och lyda på dem. Ni ska inte göra uppror. Så länge man inte ser klar och tydlig kuffer, otro, där ni har ett bevis från Allah. Om han lämnar islam, klart och tydligt, och vi har ett bevis från Allah att det här människan är inte muslim, då är det tillåtet att göra uppror. På villkor att man har styrka. Att man har makt och kapacitet. Vi har vissa länder, makthavarna är inte bra. Vissa länder, man säger att de är kuffar, de är inte muslimer i vissa länder. De har vänt sig bort från islam. Men om man inte har makten, då kan man inte gå ut 200 personer på gatan med en kökskniv. Det funkar inte. Det kommer inte leda till någonting. Det kommer förvärra saker. Så islam uppmanar inte till revolutioner om det inte är makthavaren är kafir och man har makten. Man har kapaciteten att ta makten och att det blir bättre. Det ska också vara säkert. I många muslimska länder har man gjort statskupper och personer som har kommit efter har varit värre eller likadan som den innan. Det här är inte tillåtet, utan det ska vara att det ska bli mindre ont än vad det var innan. Det ska komma makthavare som styr med allas lagar. Det är det som är tillåtet. Inte det vi ser idag att folk bara gör uppror för att få mera pengar i fickan. Och ingen ropar efter sharia. De ropar efter frihet, demokrati. Men vem är det som ropar efter sharia? Wallahi, det finns ingen rättvisa för islam eller för muslimer på jorden förutom sharia. Det är det enda som kommer att tillrättavisa våra situationer. Så länge det inte är sharia så är det orättvisa. All annan lag än Allahs lag är orättvisa. För de är mänskliga lagar. Och så är det. Så människorna, vi borde längta efter sharia. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam, han sa att de som går emot min beordring kommer drabbas av låghet och förnedring. Och det är det som har drabbat muslimerna. Vi är förnedrade i våra länder för att vi har vänt oss bort från kitab och sunna. När vi slåss så slåss vi för landet. Vi slåss för nationalism. Vi slåss för att få pengar i fickan. Det här är fel. Det ska vara för Allahs skull. Och wallahi, det var det som fick sahaba ärade. Sahaba var fåra hedra. De tog hand om får och kameler. Men vad blev de efter 30-40 år? Qadat al-umam. Folk som ledde nationer. Från profetens lilla moské, sallallahu alaihi wasallam, som var mycket mindre än den här. Spred om islam över nästan en tredjedel av jordklotet. Med vad? Med iman. Med att de kämpade för Allahs skull. Inte för deras egna skull. De vill inte ha pengar. De vill inte ha någonting. De vill bara att Allah ta'ala ska dyrkas på jorden. Och alhamdulillah, de fick det. De fick ära, de fick allting. Men när muslimerna har vänt sig bort, då har vi drabbats av det vi har drabbats av. Så man ska lyssna och lyda på sina makthavare. Och det här är inte som vissa säger, Ahlul Jahiliya, folket innan islam, folket i Mekka. De tyckte att en person som har en makthavare och lyssnar på honom, han är förtryckt. Han är en låg människa. Det är förnedring att lyssna på makthavare. Och det här är fel. Islam är inte så. Utan islam, då gör vi det. För Allah har sagt det. Och det är ibada. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Troende, lyd Allah, sändebudet och lyd sändebudet och de som har fått auktoritet över det. Så att lyssna på sin makthavare är ibada. Du belönas av Allah subhanahu wa ta'ala. Så ibland, det sker förtryck i landet, men om man gör uppror så blir det värre ibland, om man inte har kapaciteten. Och det här har vissa av de lärda sagt som Ibn Taymiyyah, att aldrig i islams historia har man gjort uppror förutom att det har blivit värre. Man vill ta bort någonting dåligt, makthavaren, han dricker och han tar pengar. Och så vad händer? Det blir krig i landet, inbördeskrig. Folk och muslimer dödas. Vilket är värst? Att en makthavare stjäl pengar och dricker alkohol än att muslimer dödas. Vilken synd är värst? Ja? Nej, absolut inte. Att muslimer dödas är värre. Men det är det som många människor inte förstår. Som muslimer tänker på helheten. Och en annan viktig sak som många inte heller förstår. Varför har vi dessa makthavare? Ja? Varför har vi dessa makthavare? Var kommer de ifrån? Ja? Allah Ta'ala säger i Koranen: وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. På så sätt så sätter vi auktoritet, valimin, förtryckande makthavare, över ett folk som är förtryckare. Vi gör orätt mot oss själva, mot våra medmänniskor. Vad är straffet? Våra makthavare blir likadan. Och som araberna säger, kama takunu yuwalla alaykum. Så som ni är kommer era makthavare att bli. Och al-hakim, han är bara en från folket. Så problemet är inte bara i kungen och presidenten, problemet är i oss, folket. En gång så ville Selef, det var från förut, de ville göra uppror. Och de ville gå och kriga mot makthavaren som var orättvis. Jag tror det var Hajjaj med Yusuf. Och då så var det en vis man som hette Hassan al-Basri, en stor lärd man från tidigare. Han sa, var ska ni? Och de berättade som vi ska störta makthavaren. Då så sa han ett mycket viktigt ord. Han sa, den här makthavaren är ett straff från Allah för att ni syndar. Och Allahs straff tas inte bort med svärdet. Allahs straff tas bort med tauba. Låt bli. Gör inte uppror. Eller hur? Och det här är en tankeställare. Våra dåliga ledare är kanske på grund av att vi själva är dåliga. Om folket är bra och alla vill ha islam och vill ha rättvisa, så kommer inshallah att ge oss bra makthavare och bra ledare. Okej? Och det här kan man tala väldigt länge om. Men det är från Ahle Sunnas aqida att inte göra uppror, att lyssna på sina makthavare så länge de är muslimer och så länge de inte beordrar med det som är haram. Och här så sa profeten al-Islam, vi ska lyssna och lyda på våra makthavare även om det skulle vara en slav som tagit makten. I islam så ska en slav inte ha makten, utan det är den mest passande personen som ska ha makt. En person som har kunskap i religionen, i politik. Och det finns hadither som också säger att han ska vara från, gärna från Quraysh. Att makthavarna ska vara från Quraysh. Det finns i Sahih Muslim. Det finns vissa egenskaper. Men även om det inte skulle vara så, så måste vi lyssna och lyda. Och det här handlar om en, som man kan säga, en hypotetisk fråga. Om en slav skulle ta makten med våld, så ska ni ändå lyssna och lyda på honom. Okej? Alltså en hypotetisk fråga som kanske aldrig sker. Som då profeten till exempel sa, den som bygger en moské till Allah, om den är så liten som ett fågelbo, så kommer Allah att bygga ett hus i paradiset för honom. Kan man bygga en moské som ett fågelbo? Nej, det handlar om bara om, hypotetiskt. Spelar ingen roll hur liten moské du bygger, du kommer få ett hus i paradiset. Jenny, det här kommer inte ske. Slavar tar inte makten. Men om de skulle göra det, så ska ni lyda. Det betyder att vilket, hur det än är, så måste ni lyda er makthavare. Vem de än är. Okej? Och så sa profeten al-Islam, för den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Och det här är sant. De sahaba som levde länge fick se mycket ikhtilaf, mycket splittring i umman. Det kom sekter. Qadariya och Jahmiya och Mu'tazila och Khawarij, massa sekter kom. Och tyvärr, folk splittrades. Men profeten al-Islam, han sa inte bara ni kommer splittras, utan han nämnde också botemedlet. Vad är räddningen? Vad är frälsningen från denna splittring? Om ni ser denna splittring. Han sa, fa'alaykum bisunnati. Då ni ser att folk är splittrade, ni ser mycket ikhtilaf, vad ska ni då göra? Ni ska hålla fast vid min sunna. Och sunna till khulafa ar-rashidin. Och sunnan av de rätt vägledda khaliferna. Al-Mahdi'in. Addu alayha bin nawajid. Håll fast vid den med era hörntänder. Och det här är väldigt viktigt. Vad sa profeten al-Islam? Om vi ser ikhtilaf, håll fast vid min sunna. Och sunnan av khulafa ar-rashidin. Det är två, eller hur? Plural. Håll fast vid den, sa han, med era hörntänder. Min sunna och khulafas sunna. Egentligen så borde han säga håll fast vid dem. Alltså min sunna, deras sunna. Men han sa håll fast vid den. Det betyder att sahabas sunna, deras väg är samma som profetens väg sallallahu alaihi wasallam. Det är en, inte två olika vägar. De kom inte med något nytt, utan de implementerade det som profeten alaihi wasallam hade kommit med. Så det här är räddningen och frälsningen. Håll fast vid min sunna och sunna av al-khulafa ar-rashidin, de rätt vägledda khaliferna, sahabas vägledning. Det här är räddningen. Och det här är viktigt. Idag finner vi också att det finns mycket ikhtilaf, massa sekter och grupper, och folk är splittrade och folk har olika åsikter. Här är räddningen. Här är vägen ut. Att vi håller fast och vi enas på profetens sunna alaihi salatu wasalam och as-sahabas sunna, deras vägledning. Det här är väldigt viktigt. Allah ta'ala har sagt i Koranen att vi ska följa sahaba. Han säger: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Den som motsätter sig mot sändebudet efter det att vägledning har klargjorts för honom. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Den som motsätter sig sändebudet efter det att bevisen har klargjorts för honom och följer en annan väg än de troendes väg, vi kommer lämna honom på den väg han valt. Och hans destination kommer vara elden. Här så säger Allah att den som väljer en annan väg än de troendes väg kommer hamna i elden. Taib. Vilka är de troende när Koranen sändes ner? Vilka var de troende när Koranen sändes ner? Ja? Sahabra, det var profetens kompanjoner, alaihi salatu wasalam. Den som väljer en annan väg än sahabas väg kommer gå vilse. Så det är ett bevis på att man måste följa sahaba. Och det finns många bevis att man måste följa sahaba. Det är deras väg som man måste följa. Alla muslimer säger att följa Koranen och sunna. Tajma, kommer problemet på vems förståelse? Många människor har egen förståelse. Men om vi följer Koranen och sunna så som sahaba förstod den, då kommer vi enas. Det kommer inte finnas någon ikhtilaf. Sahaba hade inte olika åsikter i trosuppfattning och akida. De var enade. De var inte splittrade. Det som ena muslimer är att följa Koranen och sunna och sahaba. Det är en väldigt viktig punkt. Imam Ahmed säger hans aqida, hans usul sunna. Usul sunna indana, grunden av sunna hos oss är första punkten. Vad säger han? Att tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Den första punkten, han sa inte usul sunna indana, att tamassuk bil kitab wa sunna. Han sa att usul och sunna indana att tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Grunden i sunna för oss är att hålla fast vid det som sahaba var på, profeten sahaba var på, och att följa dem. Det här är grunden. För han visste, alla säger vi följer Koranen och sunna, men att följa sahaba, gör du det så blir du vägledd. De var de bästa av människor. De levde när Koranen kom ner. De talade Koranens språk. Koranverser kom ner på grund av dem. De var med profeten sallallahu alaihi wasallam. Det finns ingen som har bättre förståelse om islam än dem. Eller hur? Och ingen kan säga att Allah har dolt sanning för dem och han har visat den för oss. Det kan ingen säga. Utan de hade sanningen. De var på sanningen. De kände till sanningen. Eller hur? Så det är dem man ska följa. De var de bästa av människor. Som profeten sa alaihi salatu wasalam: khayrun nasi qarni, de bästa av folk i min generation. Thumma alladhina yalunahum, och sen de som kommer efter. Thumma alladhina yalunahum, och sen de som kommer efter. De bästa av folk i dessa tre generationer, de tre första generationerna, det är de man ska följa. Okej? Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa mycket fina ord. Han sa: man kana minkum mutaassiyan falyataassa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Den av er som vill ha en förebild, ett exempel, någon att följa, låt han då följa profetens sahaba sallallahu alaihi wasallam. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا. För sannoliken så var de frommaste hjärtan från denna umma. Inne abarra هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا. Första egenskapen, de hade de frommaste hjärtan. Det finns ingen människa som är mer gudsfruktig än sahaba, alltså efter profeten. وأعمقها علما، ثم هذا هو يبسط في الشتوالس في الريليون، وأقلها تكلفة، وكذا سمي تهلر تب إيفر دريب يودس وورد الريليون، ثم هذا تكلف، وأحسنهم حالا، ثم ليه بدنا بس تسيتوهونا، وأقومهم هديا، ثم راكست بأجليدنيا. قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Ett folk som Allah valde för att vara i sällskapet av hans profet. فَعْرِفُلَهُمْ فَضْلَهُمْ. Så känn till deras dygd. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. För sannolikt så var de på en rak väg. Mycket starka ord av Abdullah ibn Mas'ud. Man måste följa sahaba. De var de bästa av folk. Eller hur? Och det finns massor med bevis på just detta. Profeten Allah, han sa att muslimerna kommer splittras. En massa sekter. Och att alla går, alla är i elden förutom en. De sa, vilken är det, Rasulullah? Han sa inte bara de som är på det som jag är på idag. Han sa, ma'ana alihi al-yawm wa ashabi. Det som jag och mina sahaba är på idag. Det som jag och mina sahaba är på idag. Det är det som är den rena islam. Den rätta islam. Och det är det man ska gå tillbaka till. Vi behöver ingen ny islam. Vi behöver ingen ny tolkning av islam. Vi behöver ingen modern islam. Wallah, idag jag hörde på radio, det var någon stor präst som sa på radio, de har börjat diskutera om man ska ta bort tron på nästa liv i kristendomen. Man har börjat diskutera det, om att man ska börja förneka att det finns ett liv efter detta, så att folk ska slappna av och må bra. Subhanallah. De hela tiden förnyar religionen. Det kommer en ny bibel, de suddar bort och skriver nya saker. För att det ska passa folket, vad folket vill. Islam är inte så. Utan vi följer det som står i Koranen och Sunna. Inte att Koranen och Sunna ska följa det som vi vill. Eller hur? Ja? Är det ma'kul? Ska vi rätta oss efter Koranen eller ska Koranen rätta oss efter oss? Ni vet ju själva. Så islam handlar om att underkasta sig till Allah. Att acceptera det som kommer från Allah. Inte sätta sig emot. Inte innovera. Och följa Allah. Det han har sagt i Koranen och profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba. Så sa profeten alaihi wasallam. Håll då fast i min sunna. Och khulafas sunna. Håll fast vid den med era hörntänder. Addu alaihi bin nawajid. Bit fast vid den. Och i det här så förstår man. Om man ser att det hårdaste människan kan hålla fast med är just hans tänder. Och man får här känslan av att han vill berätta för dig att det är någon som vill ta det här ifrån dig. Någon som rycker det här ifrån dig. Att du håller fast vid den rätta vägledningen. Någon försöker ta det här ifrån dig. De är avundsjuka. De vill att du ska gå vilse. Nej, bit fast vid sanningen. Det hårdaste du kan. Med det starkaste du kan. Håll fast vid sanningen. Eller hur? Släpp inte taget. Utan håll fast. Och det kommer komma tider. Där det är lika hårt att hålla fast vid sunnan som det är att hålla i glödande klot. Det kommer komma svåra tider. Svårare än dessa tider. Men man måste ändå hålla fast vid sanningen. Man ska inte ge upp. Man ska inte bry sig om att man är ensam heller. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att islam började främmande. Och kommer återigen att bli främmande. Så toba, glada nyheter till främlingarna. Och som Fadail ibn Iyad, han sa att gå sanningens väg och bry dig inte om hur få människor som går på den. Jag varnar dig för falskhetens vägar. Och bry dig inte hur många. Bry dig inte om hur många som har gått vilse på dessa vägar. Folket som går vilse är massor. Alla säger, om ni lyder de flesta på jorden kommer ni gå vilse. Så håll fast vid sanningen. Spela ingen roll. Kämpa och håll fast vid den. Även om de kallar dig för fula namn. Även om de tycker att du är konstig. Det är Allahs religion. Du håller fast vid den. Med det hårdaste du kan. Det hårdaste greppet. Och så sa han, wa iyyakum wa muhtathatil umur. Jag varnar er för motsatsen. Nyinförda saker i religionen. För varje bidda är en villfarelse. Varje nyinförd sak i religionen är en villfarelse. Det leder människan vilse. Motsatsen till sunna är innovation. Och innovation är det som har splittrat muslimerna. Man säger Ahle Sunna och Al-Jama'a. Folket av Sunna och Jama'a, de som är enade. För Sunna ena folket. Och man säger Ahlul Bid'a och Furqa. Ahlul Bid'a som har splittrat sig. Ibland, de är sekter, en sekt i 10 grupper. Och de kanske säger att de, varandra de är kuffar och så vidare. De är så splittrade. Men Sunna förenar folk. Och det är ni'ma. Det enda som kan förena muslimerna på riktigt är att gå tillbaka till grunden, till profeten Muhammeds religion sallallahu alaihi wasallam. Och han sa här, fa inna kullu bid'atin dalala. För varje innovation är en villfarelse, dalala. Han sa inte förutom god bid'a. Ha? Finns det god bid'a i islam? Bid'a hasana. Det finns inte. Men vi pratar om bid'a i religionen, vi pratar inte om bid'a i världsliga saker. Att göra innovationer och uppfinningar, det är okej, okay, i världsliga saker. Vi talar om religionen. I religionen kan man inte lägga till någonting. Religionen är komplett, den är fullbordad. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Alla säger, idag har jag fullbordat er religion. Och något som är fullbordat kan man inte lägga till på. Och profeten alaihissalam var den som talade den tydligaste arabiskan. Han sa, wa kullu bid'atin dalala. Kullu, och efter kommer bid'a i obestämd form, dalala. Det omfattar all bid'a. Det finns ingen god bid'a, utan all bid'a är dålig. Okay? Annars så kommer varje människa och kommer att säga att min bid'a är bra. Ingen kommer att säga att min bid'a är dålig. Utan dörren är stängd. Och Abdullah ibn Umar, han sa, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Varje bid'a är en villfarelse, även om folk tycker att den är bra. Och Imam Malik, han sa, men ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana. Den som innoverar en bid'a i islam och tycker att den är bra, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatahu. Han har påstått att Muhammed har svikit budskapet i att förmedla islam. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. För Allah säger, idag har jag fullbordat religionen. Och så sa han, fama lam yakun yawma idin din la yakun al-yawm din. Det som inte var religion på den tiden kommer aldrig att vara en del av religionen. Det som inte var islam den dagen Allah sa al-yawm akmaltu lakum dinakum kommer aldrig att vara en del av islam. Och så sa han, wa lan yuslih akhir hadhihi al-umma illa ma salaha awwalahu. Ingenting kommer att tillrättaställa ummans situation förutom det som tillrättaställde de första muslimernas situation. Och det var att frukta Allah, hålla fast vid religionen. Så vi kommer inte få det bra förutom om vi går tillbaka till det som de gjorde som fick det bra. Det finns inga genvägar. Utan Allah säger, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kommer inte ändra situationen hos ett folk förrän de ändrar på sig själva. Genom vad? Att gå tillbaka till sanningen. Och det finns massor med bevis. Wa in tansur Allah yansurkum. Allah säger, om ni ger seger till Allah kommer Allah att ge er seger. Vad menas med att vi ger seger till Allah? Att vi lyder Allah. Vi håller fast vid religionen. Vi försvarar religionen. Genom att implementera religionen. Då får vi seger från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi går vidare till nästa hadith från Abi Shuraih al-Khuzai radiyallahu anhu. Han sa, kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal, abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Han sa, abshiru, ett glädjebudskap. Vittnar ni inte om la ilaha illallah och att jag är hans sändebud? Då sa, jo ya Rasulullah. Han sa, inna hadha al-Quran sabab tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan yatahliku ba'dahu abadan. Han sa, denna Koran är Allahs rep. Allah håller i ena änden och ni ska hålla i andra änden. Håll fast vid den, för om ni gör det kommer ni aldrig att gå vilse och ni kommer aldrig att gå under om ni gör detta. Och denna hadith finns i Tabarani och den är autentisk. Så här så sa han, om vi gör detta kommer vi aldrig att gå vilse. Och som Allah säger, وَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَ. Den som följer min vägledning kommer aldrig gå vilse och inte heller bli typ en fördömd person, kan man säga. Så han kallar det här Koranen för Allahs rep, Hablullah. Som Allah säger i Koranen, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Håll alla fast vid Allahs rep. Allahs rep är Koranen. Så muslimer ska gå tillbaka och hålla fast vid Koranen. Och Koranen beordrar oss också att följa sunna, att följa sahaba. Det är detta vi ska hålla fast vid. Allah sa inte wa'tasimu jami'an. Var enade bara sådär. Utan var enade på en sak. Och vad är denna sak? Allahs bok. Det är den som kommer att ena muslimerna. Att tro på den bokstavligt. Varenda ord. Och det är också en fajda. Om man drömmer att man ser ett rep komma från himlen. Vad betyder det? Ja. Gissa, vad sa jag nyss? Koranen. Det är Koranen. Att se ett rep från himlen, det är Koranen. Okej, det finns hadither som tyder på detta. Det är sahaba såg rep från himlen. Och det berättas också från Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Eller från Ibn Abbas. Han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam predikade i Hajjat al-Wada' i hans hajj. Den avskedshajj som han gjorde året innan han dog, alaihi salatu wassalam. Och i denna predikan så sa han: Inna shaytan qad ya'isa an yu'bad bi'ardikum, walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalika mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu inni qad taraktu fikum ma i'tasamtum bihi فَلَنْ تَضِلُّ أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ الْحَدِيثِ. Profeten a.s. stod upp i khutbat al-wada' och han sa att sannoliken så har shaitan förlorat hoppet på att han ska dyrkas på den här, alltså arabiska halvön. Shaitan har gett hoppet på att han ska dyrkas i denna halvön. Men han nöjer sig med mindre än så. Han nöjer sig med de synder eller de saker som ni ser ner på, så jag varnar er. Han nöjer sig med små synder, att man hela tiden går och gör små synder. Han blir glad. Och i en annan hadith: walakin bitahriji bainakum. Shaitan blir glad då han hetsar upp er mot varandra. Muslimer vänder sig mot varandra. Det gör shaitan ytterst glad. Fahdaru, så jag varnar er. Inni qad taraktu fikum, jag har lämnat bakom mig en sak. Om ni håller fast vid denna sak kommer ni aldrig att gå vilse. Kitab Allahi wa sunnata nabiyihi. Allahs bok och hans profets sunna. Alltså min sunna. Om ni håller fast vid dessa två kommer ni aldrig att gå vilse. Kitab Allahi wa sunnati. Så återigen ett råd att hålla fast vid dessa två. Och den hadith finns i Al-Hakim och den är autentisk. Abdullah ibn Mas'ud, han sa: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في بدعة. الاقتصاد في السنة, måttlighet i sunna är bättre än att trötta ut sig i bidda. Måttlighet i sunna är bättre än att trötta ut sig i bidda. Exempel: att fasta torsdagar och måndagar är bättre än att fasta varje dag. Förstår ni? Att läsa Koranen var tredje dag eller var sjunde dag eller en gång i månaden är bättre än att läsa ut den varje dag. För det här är något som profeten har förbjudit, sallallahu alaihi wasallam, att man läser Koranen varje dag. Han sa att den som läser den på mindre än tre dagar kommer inte att förstå den. Eller vi kan ta ett klart och tydligt exempel. Efter salat, vi ber Maghrib till exempel. Jag säger subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Personen bredvid mig, han säger istället 1000 gånger subhanallah, 1000 gånger alhamdulillah och 1000 gånger Allahu akbar. Får han mer belöning? Ja? Får han mer belöning? Nej. Han får inte alls mer belöning. För att vara måttlig, att följa sunna är bättre än att hitta på någonting nytt. Och när profeten alaihi wasallam berättade om en sekt som skulle komma, Al-Khawarij, den första sekten som kom, det var de som stred mot sahaba, som var extrema Så sa han, tahqiruna salatakum inda salatihim. Han sa till sahaba, de bästa av folk, ni kommer se ner på er bön jämfört med deras bön. Ja, ni kommer göra mer salat än er. Wa tahqiruna qira'atakum inda qira'atihim. Ni kommer se ner på er koranrecitation jämfört med deras. Och er fasta jämfört med deras. De fastade så mycket att man beskrev deras hud som så där seg och så blåa och grön. De fastade varje dag. De bad på nätterna. Man närmade sig deras läger. Man hörde som en bisvärm för att alla satt och läste Koranen. Vissa beskrev som att de hade svarta streck under ögonen för att de grät så mycket. De hade svarta märken där man gör sujud som kamelen har när han går ner för att de bad så mycket. Men vad sa profeten alaihissalam? Hum kilabun nar. De är helvetets hundar. Helvetets hundar. Wala in adraktuhum la aqtulannahum qatla ad. Om jag träffar dem ska jag döda dem som ad. Sharrul khalqi wal khaliqa. De värsta av människor. Sharra qatla tahta adimis sama. De värsta av folk under himlen. Varför? På grund av att han sa deras koran går inte längre ner än halsen. Det är bara ord. De fattar ingenting. De har ingen förståelse i religionen. Och vad gjorde de? De ser Uthman kafir. De dödade honom. De ser Ali radiallahu anhu kafir. Ali ibn Abi Talib, Mubashir ibn Jannah, Uthman. Lovade paradiset, de säger kuffar. De dödade dem. De stred mot sahaba. Och dödade massor av sahaba. Så det, man ska inte bara kolla på en persons yttre. Mashallah, han är skägg, han gör salat. Kolla på vad han tror, kolla på vad han gör. Det är väldigt viktigt. Muslim ska inte låta sig luras av det yttre bara. Namn, det yttre är också viktigt. Det kan vara en del av islam, men måste kolla på vad personen är, vad han gör, vad han tror på. Det är väldigt viktigt. Det berättas från Abu Ayyub al-Ansari och från Auf ibn Malik radiyallahu anhu. Att han sa, kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mar'ub. Profeten alaihi wasallam kom ut och han var lite mar'ub, Allah, han betyder rädd eller sådär omskakad. Och han sa, ati'uni ma kuntu bayna adhurikum. Lyd mig så länge jag lever bland er. Wa alaykum bi kitabillahi. Och håll fast vid Allahs bok. Ahillu halalahu wa harrimu haramahu. Det som är halal ska ni hålla halal och det som är haram ska ni hålla haram. Alltså ni ska inte ändra på religionen. Einam. Här kommer exempel på hur måna sahaba var på att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, Abbas ibn Rabi'a radiyallahu anhu. Han sa, رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Han sa, jag såg Umar رضي الله عنه pussade den svarta stenen vid Kaaba. Och Umar, han sa till stenen, jag vet att du bara är en sten, du kan inte gynna och du kan inte skada. Och wallahi, om jag inte skulle ha sett Rasulullah pussa dig så skulle jag aldrig pussa dig. Ja? Det är det som islam går ut på. Det går ut på att följa. Om profeten alaihissalam inte har gjort detta, då skulle inte jag heller göra det. Men han har gjort det, då gör vi det. Stenen kan inte gynna. Den kan inte skada. Utan vad är det som gynnar våra goda gärningar? Att vi följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nej, den här hadithen är också mycket fin. Urwa ibn Abdillah ibn Qushayr, han sa, det berättades för mig från Muawiyah ibn Qurra, från hans far, att han sa, jag kom till profeten sallallahu alaihi wasallam med en grupp från Muzayna, en stam på arabiska halvön. Fabaya'nahu, vi gav honom en ed, lydnadsed. Wa innahu lamutlaqu al-azrar. Och när vi gav honom denna ed, så var profetens alaihissalam knappar, de var uppknäppta på hans kamis eller vad det var. Fa adkhaltu yadi fi jayb qamisihi famassastu al-khatam. Så jag förde ner min hand i profetens vad heter det, öppning här, tröjöppningen eller kragen, och kände på hans el-khatam, hans profet sigill som var mellan hans axlar, alaihissalatu wassalam. Profeten Muhammad alaihissalatu wassalam hade ett sigill mellan axlarna som bevisade att han var profet. Och det var också ett av de tecknena som till och med kristna visste att profeten Muhammad skulle ha. Om ni läser berättelsen om Salman al-Farisi, så var just de här berättelserna att han skulle komma till den här staden mellan berg med palmträd. Det var Medina. Att han skulle inte ta emot sadaqa, men han tog emot gåvor. Och att han hade profetsigillet mellan axlarna. Så Salman, ni vet den här berättelsen, han sökte efter sanningen. Och han kom till Medina. Och sen han hörde om profeten sallallahu alaihi. Han gick och gav honom sadaqa. Han tog den och gav till fattiga. Han åt inte av den själv. Han kom dagen efter och gav honom en gåva. Han åt av den och delade med sig. Han sa, det är två, det fattas en. Och han såg honom tid efter på begravningen. Och han bad om att få se hans rygg. Och när han fick se det här profetmärket, kallas direkt, så visste han att det var Allahs profet sallallahu alaihi wasallam. I alla fall, så han stoppade ner handen och kände på hans profets sigill. Och då så säger Urwa, han som berättade denna berättelse, han sa, wallahi, eller jag såg aldrig Muawiya och hans son, alltså de som gav ed till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vare sig på sommaren eller vinter, utan att de hade uppknäppta knappar. Alltså deras kamis var alltid uppknäppt efter denna händelse. Varför? För de hade sett profeten sallallahu alaihi wasallam, att han hade uppknäppta knappar. Så det följde så mycket profeten sallallahu alaihi wasallam. Men det är tillåtet att stänga sina knappar, som vår Sheikh Abdul Mahsin säger, för annars så skulle de inte ha någon funktion. Varför hade han knappar? Alltså, han brukade också stänga, men den här tillfället hade han dem öppna. Och dessa sahaba radiallahu anhu ville följa profeten sallallahu alaihi wasallam och hade alltid sina knappar uppknäppta. Mujahid, som var student till sahaba, han sa, vi var med Ibn Umar radiallahu anhu på en resa och han gick förbi en plats. Fahada anhu, så han typ gick till den här platsen. Och vi frågade, varför gjorde du detta? Han sa, ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha fa'altu. När vi var ute och reste med profeten alaihi wasallam såg jag honom göra samma sak, så jag gjorde som honom. Och det finns till och med berättelse här att han gick på toaletten på samma ställe som profeten gick på toaletten sallallahu alaihi wasallam. När han skulle på hajj, han gick till ett träd och sa, profeten sallallahu alaihi wasallam gick på toaletten där, jag går också på toaletten där. Han vilade under samma träd som profeten vilade under sallallahu alaihi wasallam. Otroligt mycket, de var väldigt måna om att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen är det ett nytt kapitel och vi spar det till nästa lektion, och vi kan istället inshallah kanske ta några frågor om det finns några sådana. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.